Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Kristen Tro. Förra avsnittet handlade lite grann om Guds moder Maria. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta på det temat idag. Jag som pratar heter Fader Mikael Fältamar. Jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg. Och du hittar information om oss på nätet på www.kristiuppstandelse.se. Och församlingen finns även på Facebook och sådär. Och den här podden finns på Instagram om man vill följa mig där. Man kan också lämna ett gott omdöme på Apple Podcasts om man tycker om den här podden. Det uppskattar jag. Slutligen ska jag också säga att man kan stötta vår församling i Göteborg om man vill det. Och det enklaste sättet att göra det på är att swisha en liten gåva till detta swishnumret 123-278-8099. Alltså 123-278-8099. Jag tänkte jag skulle fortsätta prata lite grann om Maria. Jag skulle prata på temat Maria i Bibeln. Och den här podden är ju sponsrad av bokförlaget Artos. Och en del av materialet som jag har med idag har jag hämtat från en mycket fin bok som heter Gläd dig, du som födde ljuset. Huvudmotiv i Guds moders ikonografin. Och den boken är skriven av Kristina Sköldstein. Den är utgiven 2011. Den är på 240 sidor ungefär, rikt illustrerad. Och det är verkligen en fin bok, en kunnig författare. Och hon tar upp olika då ikonmotiv, som sagt riktigt illustrerad. Och berättar lite grann om motivens bakgrund, teologiska bakgrunden och olika traditioner kring ikonernas tillkomst och sådär. Verkligen en mycket rik bok, värd att ha. Som sagt, boken heter Gläd dig, du som födde ljuset. Huvudmotiv i Gudsmoders ikonografin. Och den är skriven av Kristina Sköldstein. Och du hittar den på www.artos.se. Ja, som sagt, jag tänkte att jag idag skulle tala på temat Maria i Bibeln. Och med Maria är det ju så att hon är människans främsta förebild när det kommer till ödmjukhet och att sätta andra före sig själv. Och under sin levnad så gjorde hon inte så mycket väsen av sig och tog så att säga inte så stor plats i rummet. Hon är verkligen långt ifrån vår tids självupptagna kändisar. Istället för att peka på sig själv så pekar hon nämligen ständigt på Kristus. Därför är det först i takt med att vi förstår mer och mer av inkarnationens mysterium, frälsarens människoblivande alltså, som vi också förstår mer av vem Maria är och hennes storhet. Alltså, när vi rätt förstår kristologin kan vi också värda Maria rätt. En rysk ortodox teolog under 1900-talet som heter Vladimir Losky, han skriver så här: läran om Guds moder hör till traditionen, men det är enbart genom upplevelsen av vårt liv i kyrkan som vi kan bejaka den gränslösa vördnad för Guds moder som kyrkan uppvisar. Det är i samma mån vi bejakar den som vi tillhör Kristi kropp. Så vad har vi då för konkreta omnämnanden av Maria i Bibeln? Eller om Maria? Maria, hon omnämns av alla evangelisterna och av Lukas även i apostlagärningarna. Och aposteln Paulus hänvisar till henne till exempel i Galaterbrevet kapitel 4, vers 4. Då han skriver: när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Och jag ska säga det att det är viktigt att påpeka att jag nu inte i detta avsnitt redogör för Marias uppväxt som sådan och traditionen kring det, utan bara om hennes plats i Bibelns texter. Och som följd av det måste man också komma ihåg att evangelisterna skriver inte en mariologi, utan de skriver det glada budskapet om Kristi seger över demonerna och ondskans herravälden som hållit oss och hela skapelsen i sitt våld. Så det är Kristus som är i centrum, och berättelsen syftar till att lyfta fram budskapet om honom. Maria är med i den mån hennes roll är intressant för just det narrativet, eller den berättelsen. Och med det sagt så känner kyrkan mer om Marias historia än vad som finns inom evangeliernas pärmar. Somligt av det har hamnat på pränt i tidiga kristna skrifter, och annat är antytt i Gamla testamentets olika böcker. Och ytterligare står att finna i våra hymner och ikoner och vördnadsbetygelser inför henne. Men allt detta är ämne för ett annat tillfälle. Guds moder Maria, hon kom från staden Nazaret i Galileen. Hon var släkt med Elisabet, som alltså är Johannes döparens mor. Och som ung jungfru fick hon besök av ärkeängeln Gabriel. Om detta kan man läsa om i Lukas evangeliets första kapitel. Och ängeln kom med det glada budskapet till henne att hon ska bli havande och föda en son. Och det blev som ängeln hade sagt. Och hon födde Jesus i Betlehem, dit de hade begivit sig för att skattskrivas. Och därefter flydde de till Egypten undan Herodes vrede. Det kan man läsa om i Matteus evangeliets andra kapitel. Och Maria är givetvis med under hela Jesu uppväxt, även om Josef dog när Jesus var relativt ung. Sista gången vi hör om Josef var när han och Maria var med Jesus i templet som 12-åring. Sen hör vi inte mer om Josef efter det i evangeliernas texter. När Jesus gör sitt första mirakel, att förvandla vatten till vin vid bröllopet i Kana, så är Maria med honom där, och då ger hon tjänarna och oss det viktigaste rådet någonsin om sin son, eller från sin son. Gör vad han än säger till er. Så står det i Johannes evangeliets andra kapitel, vers 5. Hon omtalas också när hon och Jesu fosterbröder en gång kom och sökte Jesus under det att han undervisade. Det kan man bland annat läsa om i Matteus evangeliets 12:e kapitel, och där finns också parallellställen hos Markus och Lukas. Och vid detta tillfälle så betonar Jesus att blodsband inte är viktigare än tillhörighet till honom och efterföljd av honom. Han säger: var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Och vid ett annat tillfälle så ropar en kvinna i folkhopen: saligt är det moderliv som burit dig och de bröst som du har diat. Och han svarade henne: säg hellre, saliga är de som lyssnat till Guds ord och bevarade. Jag pratade lite om detta i förra avsnittet också, men jag ska bara säga något kort här. En del tar dessa ställen som bevis för att Jesus har kommit för att krossa kärnfamiljen. Och förvisso är det så att en helt sluten och egoistiskt inriktad kärnfamilj är främmande för kristen tro. Men Jesus föddes in i en familj, och familjer tjänar hans kyrka och har gjort så genom alla tider. Man kan till exempel ta ett exempel hur Filemon och Apfia öppnade upp sitt hem för den kristna församlingen i Kolosse. Och det är ett av många exempel. Så nej, Jesus är inte emot kärnfamiljen. Han skapade den, kan man säga. Men däremot så är det viktigare för honom att man gör Guds vilja än att man till varje pris är lojal mot sin familj och sin släkt. Vem uppmanar oss att göra vad han säger åt oss? Jo, Maria. Vem levde hela sitt liv enligt Jesu himmelske faders vilja? Jo, Maria. Så när Jesus alltså säger som han gör i dessa bibelställen, så nedvärderar han inte sin kroppsliga moder eller sin jordiska moder. Tvärtom uppvärderar han henne. Hon är inte bara hans moder genom vilken han blev människa, som vi ju bekänner i trosbekännelsen, utan även hans moder i den nya samlingen efterföljare i hans kyrka. Hon är alltså, enligt Jesu eget vittnesbörd, en sann moder till honom. Och detta är kyrkofädernas och kyrkans ljusupplysta förståelse av de här texterna. Och de som låter sin bibeltolkning präglas av postmoderna synsätt istället hamnar oundvikligen fel, vilket tyvärr är vanligt även bland belästa heterodoxa teologer i Sverige idag. Vi möter Maria igen vid korsets fot. Johannes evangeliets 19 kapitel pratar om detta. Profeten Jesaja säger: kan då en mor glömma sitt barn? Och som en god mor står hon tillsammans med andra kvinnor och aposteln Johannes kvar vid korsets fot när Jesus dör. De andra lärjungarna har flytt av feghet. Men de står där. Och när Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Så skriver Johannes själv, som vid tiden för det att han skrev sitt evangelium haft privilegiet att leva mycket nära Guds moder i Jerusalem och i Efesos. Vi möter också Maria bland de församlade trogna efter himmelsfärden. Det står om i Apostlagärningarnas första kapitel, vers 14. Apostlarna och Maria med flera kvinnor och hela 120 personer var samlade när väl pingstdagen inföll. De bad endräktigt och uthålligt. Redan här rådde endräkt mellan de församlade, vilket vi upprätthåller alltjämt i ortodoxa kyrkan när vi ber under liturgin: låt oss älska varandra så att vi endräkt kan bekänna. Efter dessa direkta omnämnanden får vi förmoda, i enlighet med den heliga kyrkans tradition, att Maria levde som en aktiv del i Kristi kyrka och tjänade den som hon tjänat sin son under tiden han vandrade bland människorna på jorden. Ytterligare en bibelreferens finns möjligen, och det är att en del skulle nog påstå att kvinnan som ska föda i Kristi uppenbarelse till aposteln Johannes, uppenbarelsebokens 12 kapitel, är en bild för Maria. Och ortodoxa kyrkan är inte enig med den här tolkningen annat än i sekundär bemärkelse. Vi tror nämligen att kvinnan i uppenbarelseboken här framförallt är en bild av kyrkan. Samtidigt då så är Maria i sin person och sitt födande också en bild av kyrkan. I det att både kyrkan och Maria så att säga föder Kristus in i världen, fast på olika sätt. Så på sätt och vis så strålar dessa bilder så att säga samman, kan man säga, i Johannes uppenbarelse där, Johannes syn. Det är konkreta omnämnanden då av Maria i själva bibeltexten. Nu ska vi gå vidare och prata om Marias inflytande över texten. Och som sagt så var Maria en aktiv del av Kristi kropp, kyrkan, som frälsaren grundade. Hon som bar frälsaren behövde själv få del av det liv han ger i sin kyrka genom den heliga ande och ta del av eukaristin och så vidare. Om detta läser vi bland annat då i till exempel Apostlagärningarnas första kapitel, när de var samlade i bön och Jesu mor Maria var där bland dem. Aposteln Johannes hade som sagt blivit anförtrodd att ansvara för gudsmoderns jordiska väl av Jesus själv på korset. Och från den stunden så tog lärjungen hem henne till sig, som sagt. Och med allt detta i åtanke så kan vi lyfta fram ett exegetiskt problem. Alltså ett problem kring bibeltexterna och bibeltolkningen. Nämligen frågan: vem berättade för Lukas om händelserna innan Jesu offentliga liv? Alltså berättelsen om bebådelsen, Marias besök hos Elisabet, om födseln i Betlehem, om omskärelsen och om Jesu besök i templet som 12-åring. Ja, metropolit Hilarion Alfajev i ryska ortodoxa kyrkan, han skriver så här i sin bok Jesus Christ, första delen, volym 1. Han skriver: svaret säger sig självt. Jungfru Maria kan själv ha delgivit denna information många år senare till lärjungarna. Denna teori är inte särskilt otrolig om vi tar i beaktande det faktum att apostlarna, citat, höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor och Jesu mor Maria, slutcitat, som vi läste i Apostlagärningarna. Och metropolit Hilarion, han skriver också senare angående Jesus som 12-åring i templet: hur kunde evangelisten känna till denna episod? Den enda möjliga källan är jungfru Maria, som berättat det för Lukas eller någon av apostlarna, kanske Petrus, vilkas ord Lukas skrev ner. Många detaljer i denna berättelse talar om hur hela scenen återgavs från Jesu egna moders läppar. Det tycks oss som om vi ser skeendet genom hennes ögon. Med evangelistens ord, eller i evangelistens ord, alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar, hör vi den ömma moderns röst när hon berättar detta många år senare. Vi hör samma röst i moderns känslosamma ord: mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Styckets avslutande mening: hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta, ger också slutgiltig hänvisning till denna källa. Ingen förutom modern skulle ha bevarat i sitt hjärta denna händelse och de ord som då framstod ofattbara, men som hon förstod efter det att svärdet genomborrat hennes hjärta. Slutcitat. Och ett liknande resonemang kan man givetvis också föra angående Josefs berättelse om drömmen och om de vise männen med mera i Matteus evangelium. Vem annars än Josef kunde redogöra för vad han sett i en dröm? Och Josef dog strax efter att Jesus fyllt 12 år. Och kanske har Herrens broder Jakob förmedlat vidare Josefs vittnesbörd till evangelisten Matteus. Vi ska nu gå vidare till frågan om Maria i Gamla testamentet. Och jag antydde lite grann om detta, att vi får en utökad förståelse av Maria ju mer vi förstår av Kristus. Och i takt med att man förstår vem Kristus är, förstår man också profetiorna i Gamla testamentet bättre. Han själv är den som kastar ljus över Gamla testamentets dunkel. Han är den som med början hos Mose och alla profeterna förklarar för sina lärjungar vad det stod om honom i alla skrifterna, som han gjorde för Emmausvandrarna i Lukas evangeliets 24 kapitel. Och därför så är all kristen läsning av skrifterna kristocentrisk, alltså vi söker Kristus överallt. Och då inte någon föreställt historisk rekonstruktion av vem Jesus kan tänkas ha varit, utan den Jesus som apostlarna förkunnade och som fäderna försvarade och som martyrerna gav sitt liv för och som ortodoxa kyrkan förkunnar än idag. Och eftersom vi förstår Maria bättre ju mer vi förstår Kristus, är det också så att flera av de dunkla förutsägelserna och typologierna, förebilderna alltså, i Gamla testamentet får sin förklaring i och med vår fördjupade förståelse av denna kvinna, den främste bland människor. Och jag tänkte jag skulle nu ta upp en rad exempel på hur kyrkan har sett Maria i Gamla testamentet på detta typologiska sätt. Och ett av de främsta sådana exemplen är hur den helige Irenaeus av Lyon, som dog cirka eller omkring år 200, ser paralleller mellan Eva och Maria i likhet med hur Paulus kallar Jesus för den nye Adam. Irenaeus, han skriver så här, citat: "Liksom människan blev slagen, föll och dog genom en jungfru som var olydig, det vill säga Eva, så var det på samma sätt som människan tog emot livet genom den jungfru som lydde Guds ord efter att ha blivit förd till livet genom livet. Ty Herren kom för att uppsöka det förlorade fåret, och det var människan som var det förlorade fåret. Därför fick han inte någon annan kroppslig gestalt än den som han fått genom henne som var av Adams släkt. Det var nödvändigt att Adam skulle återupprättas i Kristus för att det dödliga skulle uppslukas av odödligheten, och Eva i Maria för att en jungfru skulle vara förespråkare för en jungfru och undanröja och förinta den jungfruliga olydnaden genom den jungfruliga lydnaden." Slutcitat. Och detta står att finna och att läsa i Irenaeus bevis för den apostoliska förkunnelsen i den svenska utgåvan sidan 37-38, men temat återkommer även i hans mer kända verk Mot heresierna, bok 3, kapitel 22, vers 4. Och samma Irenaeus, han skriver också i sin bok, den här bevis för den apostoliska förkunnelsen, följande, citat: "Immanuel betyder i översättning Gud med oss, eller som en av profeterna använd önskeform, må Gud vara med oss. Med denna betydelse får glädjebudskapet i Jesaja kapitel 7, vers 14 sin förklaring. Till han säger: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och denne som är Gud ska vara med oss. Samtidigt som han förundrar sig förkunnar han framtiden, att Gud ska vara med oss. Vidare säger samma profet på ett annat ställe: innan hon hade känt någon födslovånda födde hon barnet. Innan kval har kommit över henne blir hon förlöst med ett gossebarn. Det är Jesajas 66 kapitel. Irenaeus fortsätter: han talade om hans oväntade och överraskande födelse genom jungfrun. Åter säger samma profet: ett barn är oss fött, en son är oss given, och hans namn blev underbar rådgivare, väldig Gud. Slutcitat. Jesajas profetia om jungfrun som ska bli havande är givetvis allmänt accepterad i kyrkan, som åsyftandes just jungfru Maria. Och här alluderas även till hennes ständiga jungfrulighet i Irenaeus text. Evangelisten Matteus refererar till samma profetia i Matteus evangeliets första kapitel, vers 23. Och så följer ett konsekvent vittnesbörd genom hela kyrkans tradition fram till våra dagar. Och vittnesbördet om detta, att jungfrun ska bli havande och föda en son, det är för många för att räkna upp. I Saltaren 44, vers 9, enligt Septuaginta. Saltaren 45, vers 10, enligt de mer vanliga svenska översättningarna, så står följande profetia. Citat: drottningen stod på din högra sida i gyllene dräkt i skimrande skrud. Slutcitat. Och denna referens till Guds moder är så vedertagen i våran tradition att den letat sig in i själva liturgin. När prästen förbereder gåvorna av bröd och vin så skär han ut en bit bröd som representerar Guds moder och lägger den på till höger om lammet. På diskos, alltså nattvardsfatet. Och så reciterar han denna saltarvers. Enligt ortodox tro så dog Maria en vanlig död som alla människor gör. Dock anses hon vara det främsta exemplet på ett rent liv i enlighet med Guds vilja. Hon är syndfri mitt i ett syndigt släkte, som Vladimir Lossky skriver. Och fastän hon var syndfri var hon tvungen att genomgå döden, eftersom Kristi påsk öppnat vägen från död till liv. Modern behövde också sin sons frälsning och uppståndelse. Efter sin död hämtades hon dock med både kropp och själ till himlen, där hon nu står på konungens högra sida i härligheten. Och vad gör hon där? Jo, ber och vädjar inför sin son och kung för alla deras själar som närmar sig henne och ber om förbön. Och detta alluderas inte bara till i psalm 44, som jag citerade nyss, utan även i hur det davidiska kungahusets hov i det israeliska sydriket såg ut. Alltså den kungliga släktlinje till vilken Maria räknas, där kung David var den första. Och i detta hov omgavs kungen av sitt rådslag, mäktiga män och familjemedlemmar. Och detta var i sig en återspegling av Guds himmelska rådslag, som omvittnas på flera ställen i Bibeln, kanske tydligast i Jobs bok. I detta israeliska rådslag, och enbart i detta davidiska rådslaget, fanns en särskild institution, nämligen drottningmoderns. Hon stod på kungens högra sida, en plats för den man ville ge ära och auktoritet. Helgonen utgör Guds rådsförsamling, enligt kristen tradition. Och den främsta bland alla heliga är just jungfrun Maria, Herrens moder, kungens moder. Och hon har därför fått inta platsen på sin sons, kungens, högra sida i det himmelska rådslaget. Jag ska nu också gå igenom lite snabbare några ytterligare referenser till Guds moder i Gamla testamentet. Alla dessa återkommer i våra ortodoxa hymner vid ett antal olika tillfällen. Om vi börjar med profeten Hesekiel kapitel 44, vers 1-3, så står det så här: Han förde mig tillbaka till helgedomens yttre port, den som vette mot öster. Den var stängd. Herren sade till mig: Denna port ska vara stängd och får inte öppnas. Ingen får gå in genom den, ty Herren Israels Gud har gått in genom den. Den ska förbli stängd. Men försten får sitta där och hålla måltid inför Herren. Han ska gå in genom porthusets förhall och sedan gå ut samma väg. Och denna ogenomträngliga port som profeten Hesekiel såg tolkas i vår tradition som en symbol för Marias ständiga jungfrulighet, där endast konungen träder in. Och den helige Romanos Meloden diktar således på 500-talet så här, citat: Gläd dig, dörr till det höga mysteriet, slutcitat, och gläd dig, frälsningens port. Så här finns på ett typologiskt sätt underlag för tron på jungfrufödseln, och denna, så har kyrkan konsekvent förstått detta genom kyrkans tradition. Det är först i moderna och sekulära tider som man har börjat ifrågasätta detta. Inte i ortodoxa kyrkan givetvis, men i andra sammanhang. Ja, vidare. I patriarken Jakobs dröm i första Mosebok kapitel 28, vers 12, så såg han en stege som gick mellan himlen och jorden. Och denna stege, det är en bild för Guds moder som förenar det himmelska med det jordiska genom det att hon sa till ängeln: må det ske med mig som du har sagt. Genom hennes frivilliga, helt fria svar så blir hon en stege. Och vid dessa ord tog Gud sin boning i henne på ett hemlighetsfullt sätt som vi aldrig kan förstå. Och det var genom henne som Kristus fick sin mänskliga natur. Gregorius Palamas, han säger om gudsmoder Maria på 1300-talet att hon är porten mellan det skapade och skaparen, mellan det eviga och nuet. genom att hon säger ja till detta stora mysterium, att evig Gud tar sin boning i hennes timliga materiella sköte. Så i denna bemärkelsen är hon stegen. Och profeten Jesaja, som vi har nämnt tidigare lite granna, han såg hur tången och kolet renade hans läppar. Det står om det i 6:e kapitlet i hans bok. Så att han på detta viset kunde ta emot Guds ord. Och här har kyrkan sett att jungfrun är tången som bär fram Kristus till oss, eftersom hon bar gudomen i sitt sköte utan att förgås eller brännas, så att vi kunde ta emot Guds ord, det vill säga sonen Jesus Kristus. Ett liknande tema finner vi när Mose får se en brinnande buske som brann men inte förgicks på berget Horeb i 2 Mosebok kapitel 3 vers 1-6. En Herrens ängel var det som talade till Mose i den brinnande busken. Och en Herrens ängel är här en bild för gudomens andra hypostas eller person, nämligen sonen. Och vem bar sonen i sitt sköte utan att förgås av hans helighet och gudomliga härlighet? Jo, det var ingen mindre än jungfru Maria. Och därför så ber vi till henne just med orden: du som utan att förgås födde Gud ordet. Det kan vara intressant att nämna också att om man tittar närmare på ikoner som visar detta tillfälle, Mose och den brinnande busken, så ser man hur ikonografen framställer Maria med Jesusbarnet mitt i den brinnande busken, om man tittar noga. Vidare, Arons stav som blommade på ett mirakulöst sätt i 4 Mosebok kapitel 17 vers 8. Det är en bild för hur jungfrun födde på ett mirakulöst sätt när hon födde odödlighetens blomma, Jesus Kristus. Helige Romanus diktar vidare: gläd dig, ranka av ett aldrig vissnande skott. I Baruks bok, kapitel 4, vers 1, står det om visheten, en bild för Guds moder som i vishet fogade sig enligt Guds vilja, och hur, citat, hon är boken med Guds bud, lagen som består för evigt, slutcitat. Och lagen som består för evigt är Jesus Kristus som fullkomnade lagen, och hon som bar honom inom sig betraktas därför som förbundsarken för det eviga förbundet. Även profeten David sjunger i psalm 132, vers 8: kom Herre till din viloplats, du och din mäktiga ark. Och i den gamla förbundsarken låg lagens tavlor bland annat. Och i den nya förbundsarken, det vill säga den rena jungfrun, vilade han som gav lagen och som fullbordade den. Därför sjunger vi också till exempel: gläd dig du ark, förgylld av anden. Så det är några ställen, och det finns givetvis många fler referenser till Guds moder i Gamla testamentet. Men jag ska inte gå igenom alla dem nu, men det finns material om man vill fördjupa sig i det. Den som ärar sonen ser snart hans moder i lagen, profeterna och de poetiska skrifterna. Det finns mycket att upptäcka. Men vi märker dock här nu, när vi har börjat se Gamla testamentets skrifter på detta viset, att allt i det gamla förbundet har fullkomnats i det nya förbundet. Och i takt med att vi förstår detta, det ska vi fördjupa oss mer om, relationen mellan gamla och nya testamentet enligt ortodox tradition. Jag ska bara säga något kort om det nu, och det är att när vi förstått detta samband blir det också uppenbart att alla de som försöker gå tillbaka till en föreställd judisk religion vid tiden för Kristi födelse och som hävdar att detta är eftersträvansvärt eftersom denna tids judendom egentligen är, så att säga, sann kristendom, De har missat hela poängen med att Kristus kom för att fullkomna lagen och profeterna. Jag talar alltså om olika judaiserande och så kallade messianska grupper. Kristus har överträffat allt detta och fyllt deras utsagor, alltså profeternas och de historiska böckerna, så saltaren och alltihopa. De har fyllt deras utsagor och bokstäver med sann mening och sant liv. Och detta liv lever än i den ortodoxa kyrkan. Den heliga ande är detta liv. Och så alltså sann messiansk kristen tro står enbart att finna i den ortodoxa kyrkan. Och här är det en fråga återigen om huruvida man låter sig nöja sig med att följa rekonstruerad kristen tro eller sant traderad kristen tro. Och det senare det finner du i ortodoxa kyrkan. Ja, det var det jag hade för ikväll om Maria i Bibeln. Tack för att du har lyssnat, och som vanligt, har du frågor och funderingar, skriv till mig mikael.faltamar@gmail.com. Glöm inte att ge ett gott betyg på Apple Podcasts, så hörs vi om cirka 2 veckor igen. Guds välsignelse till dig.